Ja, först vill jag tacka för möjligheten att vara med er. Jag är lite rosslig, men jag hoppas att det ska gå bra. Det var väldigt roligt att komma hit igen. Förra gången jag var här och vi var här, min fru Majre och jag, så var vi tillsammans med Gunn och Mats Bylund. Och många av er känner ju dem. Och alldeles nyss pratade jag med Gunn och hon hälsar till er alla. De mår så bra där uppe i vildmarken. Det var också en överraskning för mig. Jag hade inte någon aning om det, att jag skulle möta min syster Monica och Daniel med familj. Det var ju väldigt roligt att vi fick vara tillsammans så här. För er som inte känner mig så, ja, ni vet nu att jag heter Lars-Ivar. Majred, min fru. Vi har 6 barn. Det blev inte fler. Och 14 barnbarn har vi. Och 1 barnbarnsbarn. Så vi tycker att vi har gjort vår insats. De älskar Jesus allesammans. Och det har gått väldigt bra för dem. Så vi är så tacksamma för det. Jag har varit pastor i församlingar här i södra Sverige och på västkusten i mesta delen av mitt aktiva liv. Men när jag blev pensionär så antog vi en utmaning att leda den skandinaviska turistkyrkan på Kanarieöarna. Så vi var där några år. Och det var ju på vintrarna, och under sommarperioden så valde vi att börja bygga ett fritidshus i Härjedalen. En god vän, arkitekt i Göteborg, bad faktiskt att få göra en liten ritning, och det var vi tacksamma för. Och det blev så bra, men det blev så stort. Så vi valde då att, när allt det här var färdigt, låta det bli vårt permanentboende istället. Så det är där vi bor nu. På en väldigt stor plats med 20 invånare. Som heter Olingdal. Ute i skogen, vid en sjö. Vi tycker vi lever vår dröm. Jag har alltid önskat att få bygga ett timmerhus. Och det är precis det vi har nu och det vi bor i. Och när vi då på somrarna var hemma i Sverige och var där i Härjedalen, vi bodde i husvagn när vi höll på att bygga huset, så fick vi liksom lite känsla för församlingen. Och de valde att kalla de här gamlingarna som föreståndarpar. Och jag har under den här perioden varit Härjedalens enda frikyrkopastor. Det är ett stort område, nästan lika stort som Småland. Det bor 10 000 drygt människor, fastboende då, året runt boende. Och det är lite mer, det är över 10 000 kvadratkilometer som vi har. Så varje invånare har drygt en kvadratkilometer att röra sig på. Vi har gott om utrymme alltså. När EU beskriver vad kriterierna ska vara för att ett område ska beskrivas som befolkat, så säger de att det måste bo 2 invånare per kvadratkilometer för att det ska vara befolkat. Så per definition så bor vi i ett område som är obefolkat. Men vi älskar vår lilla by, Olingdal. För er som känner och kände Bertil och Göte Olingdal, så är de alltså födda och uppvuxna i den byn. Och de tog sitt namn, Olingdal, från byn. Bertil, vi jobbade ju tillsammans i Göteborg, i Smyrna. Och han sådde ett frö, pratade med mig ofta om att när jag blir pensionär så borde jag flytta till Härjedalen. Och så där han ville... ja, få den insatsen så att säga i en glesbygd då. Och det landade ju i detta då, att vi kände det är hit vi ska flytta och här vi ska bo. Och det har vi gjort nu i drygt 10 år. Jag har varit föreståndare. Det har ju byggt på att jag har haft pension. Det är små förhållande. Det var 39 medlemmar när vi kom till Sveg. Bland dem fanns ju då Mats och Gunn. Och Mats var ordförande i församlingen. Nu vid årsskiftet var vi 56 medlemmar. Trots att jag har begravt ett stort antal. Och också fått se ungdomar flytta för studier till andra håll och för att få arbete till andra håll. Så på något sätt tycker vi ändå att Gud har välsignat vårt arbete. Men när jag hade varit då... jag ska säga så här också, att om inte vi hade kommit till Sveg så tror jag inte kyrkan hade stått kvar riktigt. Det var en väldigt nedgången fastighet. Vännerna där uppe har gjort allt vad de har kunnat, men det har inte varit så lätt. Det var ett gammalt polishus som församlingen förvärvade på 80-talet. Och så fick man en vandringskyrka från pingstförsamlingen i Södertälje och byggde ihop dem. Så de yttre förutsättningarna såg ganska bra ut då, men det var så mycket som var nedgånget i fastigheten. Så en dag när jag jobbade så kände jag en doft. Och det var inte någon behaglig doft. Jag följde den, kom ner i källaren till pannrummet. Och jag fick inte upp dörren. Den var helt igensatt. Det som hade hänt var att rörledningarna, avloppsledning av järn, hade mörknat. Och där hade i pannrummet hade det blivit hål på dem. Och allt avlopp i fastigheten rann ut där, och den brunn som fanns i pannrummet hade slammats igen, så pannrummet blev för en kort tid en avloppstank, och vattnet steg och dörren svällde, och det var därför jag inte fick upp den. Jag tog en kofot och bände upp dörren, och det jag var med om då, det önskar jag inte någon annan att få vara med om. Jag kan säga er att det var inte en behaglig upplevelse. Men då, när det här hände, så kan man ju liksom inte vänta på församlingsmöte och församlingsbeslut för att göra någonting. Utan det var bara att sätta igång. Och det gjorde vi. Pågick i flera år. Vi har inte möjlighet att ha lån. Utan jag reste och samlade in pengar, och vännerna gjorde vad de kunde också. Så allt eftersom vi fick resurser så arbetade vi och gjorde i ordning. Så fastigheten är helrenoverad. Fasad och nya ledningar, både el och VVS och vatten är dragna och sådär. Vi fick in cirka 2 miljoner utifrån församlingar i landet. Tillsammans också med det som vi gjorde själva då. Men mycket arbete gjorde vi. Och det var kanske inte så dumt att jag som pastor för det mesta syntes i blåställ. Vi gjorde i ordning en lägenhet först, och så hyrde kommunen den för en man som var gästarbetare. Och jag träffade honom regelbundet, och vi hälsade och pratade om väder och vind och sådär. Och så kom han en dag och sa, då säger ni det på kommunhuset att jag måste träffa pastor i församlingen. Och jag tänker mig att du kan väl berätta och introducera mig för honom så att jag får veta vem man är och sådär. Och jag sa, jag tror jag kan hjälpa dig med det, sa jag. Och så berättade jag att det var jag som var pastor. Han saknade kanske slips och kavaj, jag vet inte, men det var bäst blåställ. Och han blev lite förvånad, men lite imponerad också. Han tyckte att det var nog inte så dumt att vad man nu ska kalla det för, en pastoral person kunde ta tag i arbete på det sättet. Det är inte så ovanligt, men det skapade ett förtroende. Och många andra var med och jobbade, och de såg att vi ville göra vår kyrka fin. Så det blev mycket kontaktskapande utåt och sådär. Det som fattas nu, jag har officiellt slutat. Jag har lovat att jag ska vara kvar till vi hittar lösningar. Och jag har hela mitt liv förväntat att medlemmar ska vara aktiva. Så måste vi leva upp till det själva också. Så jag kommer inte att överge församlingen. Men jag har slutat ändå i den här rollen då som föreståndare. Och en ung man i församlingen i Trollhättan där jag har varit pastor. Han är en duktig arkitekt. Han har ritat om främre delen av kyrkan. För det är det som är kvar att göra i ordning. Och vi hade nog inte gjort det om inte det var för att dopgraven är så dålig som den är. När man göt dopgraven så var det inte så bra betong. Dopgraven läcker, så när vi har dopförrättningar nu så får vi fylla på vatten under tiden vi döper. För att det inte ska bli för lite vatten i dopgraven. Rörledningarna är också undermåligt dragna och sådär. Så vi behöver göra en riktig insats. Jag lägger den här någonstans om ni vill se hur det ska bli då. Det blir en öppen dopgrav, stenbelagd. Det blir liksom i kommunikation med den fjällnatur där vi finns då. Och så kommer vi att göra doprummen. Så att de blir omklädningsrum för pojkar och flickor. Det finns behov av församlingar att kunna komma på läger, vinterläger men även sommarläger där det kostar lite mindre. Det har blivit alldeles ofattbara kostnader att vara i fjällvärlden och sådär. Och vi skulle kunna då skapa något annat med de backar och andra möjligheter som vi har i Sveg. Och golvyta har vi som de kan sova på. Så vi vill göra ordning de där två doprummen då, så de också kan användas som omklädningsrum för grabbar och flickor. Så det är det projekt som är kvar nu. Vi klarar inte att samla in till det här själva. De gör vad de kan, vännerna. När någon har födelsedag så säger de att nu behöver ni inte ge mig någonting, utan nu lägger vi det här till projektet. Vi behöver mellan 500 och 700 000, beroende på hur mycket vi klarar av att göra själva. Och nu har jag lovat då att vara ute och ha lite möten. Så hela den här veckan har vi varit runt i Småland, och tidigare har jag besökt på västkusten. Och jag ska fortsätta till dess att vi har löst det här. Och jag tycker det är fantastiskt då att få vara hos er nu, att ni har ställt upp på det här. Jag vill säga innan jag avslutar den här delen att mitt liv handlar ju inte om gipsskivor och brädor och murbruk och skruvar och spik och vad jag nu skulle kunna referera till i det här sammanhanget. Jag tycker det är roligt att göra något med händerna, men det finns en annan kallelse som liksom är drivkraften bakom. Det är att vinna människor för Jesus, att se Guds rike utbredas. Och vi har sett att Gud har välsignat det som vi gör. Jag berättade att vi var 39 medlemmar när vi kom dit. Och många har avlidit. Jag har haft många begravningar. Hög medelålder. Och ungdomar som behöver studera, flytta till andra orter. Och vill man ha lite mer avancerade jobb så flyttar man också. Så det har varit svårare omständigheter. Men nu sista årsskiftet var vi 56 medlemmar. Det är en ganska bra tillväxt om man tänker procentuellt. Frej kom en dag förbi kyrkan. En härjedalskille. Han talade dialekt så trevligt. Och han såg då på affischen att jag skulle tala om dopet. Och där tänkte han att det vore intressant att höra vad det handlar om. Det fanns väl någonting inom honom. Han var uppvuxen i en familj där de bekände sig vara ateister. Hans pappa är en känd politiker och också har deklarerat sin ateism, att han inte tror på Gud. Men Frej ville komma då och komma på den här gudstjänsten och lyssnar. Vi fick ett samtal efteråt som ledde till flera samtal och som ledde till att Frej blev frälst och tog emot Jesus. Och så blev han döpt och är medlem i församlingen nu. Han är kär. Han har fått en fin fästmö ifrån Östersund och de ska, jag ska viga dem i juli månad. Och nu för några veckor sedan så besökte hans fästmö honom och de gick tillsammans på hans morföräldrars grav för att lägga blommor där. Då ringer en blivande svägerska till Frej på mobiltelefonen och han svarar. Och då har hon en hälsning till honom som får såna dramatiska konsekvenser så Frej faller till marken. Det regnar och är smutsigt och på alla sätt olämpligt att vara med om det han var med om. Det hade ju känts bättre om han hade fått göra upplevelsen inne i kyrkan i värmen. Men strunt i vad som hände mig, sa han, berättade församlingen. För han, jag gjorde en gudsupplevelse som är värd mer än allt annat. Och kläderna och att det blev smutsigt och blött gjorde ingenting. Och han beskrev det då och sa, för vi har under lång tid talat om och haft bönesamlingar att han skulle bli döpt i den heliga ande, Frej. Men han har inte riktigt kunnat greppa det där. Och det har fått ta sin tid. Och så kommer det på det här sättet. Och nu blev han så inspirerad av det här. En person som, när vi kom dit så hade han ingen koppling till kristen verksamhet. Eller var med i någon församling. Nu är han mitt i vår gemenskap. En annan nyfrälst, han heter Sture. Han har kommit till oss genom vår LP-kontakt som vi har startat. En del av er känner igen Alf Lax som har varit till stor välsignelse just i det arbetet. Sture, han var en framgångsrik bankman, bankchef. Han var professionell fotbollsspelare. Men spriten förstörde hans liv. Men han blev frälst och hans liv har förvandlats. Och när vi är tillsammans nu så använder han lite annorlunda uttryck än vad vi hör när han uttrycker sin glädje. Vi säger halleluja och priske Gud och ja, det kan väl variera lite. Men Sture, han säger Jesus är grym. Jesus är grym, säger han. Ja. Jag kunde berätta mer för er, men jag nöjer mig med det här och konstaterar att Gud vill nog något med Härjedalen också. Paulus hade nog rynkat på näsan åt mitt sätt att hantera det här. Vi har ju bott i storstäder och det är ju den strategi som Paulus följde. Han sökte sig till folkcentra, till Efesus, till Korint och till Aten, till Rom. Där han fick nå så många människor som möjligt vid samma tillfälle. Och i Härjedalen så är det glesbygd och som ni hörde jag sa tidigare obefolkat. Men det finns, om jag tänker, jag var ju föreståndare i Värnamo i många år. Och där är det, om man tar liksom med alla församlingar som finns där i regionen, så är det 10% av befolkningen som tillhör kyrkorna. Och jag tänkte, tänk om vi kan få ihop så många i Härjedalen. Då blir det en församling med 1000 medlemmar. Det är väl ingen dålig vision. Jag kanske kunde fått med Paulus på den också. I varje fall så lever vi för det här. Vi tror att många fler härjedalingar ska komma till tro. Och därför behöver vi att kyrkan blir i ordning. Det är ett vittnesbörd också om oss. Och församlingen, att det här har skett, att kyrkan har blivit så fin som den har. Stadsarkitekten säger att Pingstkyrkan har blivit ett smycke i samhället. Det är ett vittnesbörd och det gör att man förstår att vi menar allvar med det vi håller på med. Nu ska jag inte säga mer om det här utan be en liten bön och tackar er för att ni vill vara med och stötta oss i det här. Jag har ju tidigare varit i stora församlingar och suttit på andra sidan skranket så att säga och varit den som har fått höra vädjanden och upprop och försöka hjälpa till. Nu sitter jag liksom på tiggarbänken och känner ändå stor frimodighet i det och tänker att Gud ville nå någonting med det här. Det finns två församlingar i Härjedalen, två frikyrkoförsamlingar. Det är pingstförsamlingar båda två, och jag är föreståndare då för båda. Det är Lofsdalen och så är det Sveg. Det har funnits flera. Det fanns en missions- en ekumeniaförsamling när jag började, men den har tyvärr upplöst och finns inte längre. Så vi jobbar nu för att det här ska liksom fortsätta och stabiliseras och bli en stark rörelse i ett viktigt område. Jag vill säga det också, att Härjedalen är ett av Sveriges fattigaste områden om man tänker på de som är fastboende och lever och bor där. Det är mycket lägre inkomster än vad som gäller här i södra Sverige och inte minst i Småland. Det är många som lever på bidrag, så det är påfrestningar på samhället på det sättet också. Så resurserna räcker inte till. Det är liksom bara så. Och ändå är det så glädjande att se att alla ändå vill hjälpa till och göra vad de kan. Men det är väl en biblisk princip att resursstarka församlingar och sammanhang hjälper till där det saknas resurser. Och ni har ju bejakat nu att göra det. Är det någon som har någon fråga med anledning av det jag har sagt? Låter det som att vi gör något viktigt och riktigt? Ja. Jag ber en liten bön och så får ni tillfälle senare att ge ett offer. Sen ska jag hålla en lång predikan efter det. Tack Jesus för Härjedalen. Tack för vad du gör. Tack för vad du vill fortsätta att göra. Tack att du vill hjälpa oss att fullborda den här renoveringen nu. Tack för vännerna här. Tack för vad du har gjort genom åren bakåt. Och tack för att du har stora planer också för den här bygden och den här församlingen. I Jesu namn. Amen. Jag är lite rosslig i halsen som ni hör, men jag hoppas att det ska gå bra ändå. För mer än ett år sedan blev jag uppringd av en ung man som sa att han tillhörde Svenska kyrkan. Han hade sett en drömsyn som rörde vårt land. Och någon, och jag vet inte riktigt varför, men någon i hans nära krets som hade hört om det här föreslog att han skulle ringa mig och meddela det här. Och det gjorde han. Och jag lyssnade till honom. Jag uppfattade honom trovärdig. Allt som har med såna här saker att göra, uppenbarelser och profetior, ska man ju hantera med försiktighet och med sundhet. Och tiden utvisar hur realistiskt och rätt det har varit. Det ska prövas. Jag uppfattade honom så trovärdig att jag berättar vidare vad han sa. Men jag säger inte att det är Guds ord, att det är någonting som vi kan veta med bestämdhet att det blir så. Men det ger ändå en bra bakgrund till det jag vill säga sen. Och det handlar om att vi lever, det har vi ju alla märkt under det här året som har gått. Inte minst då sen Rysslands invadering av Ukraina. Och själva de händelserna har gjort det mer, tack, suveränt. Nej, det är bra, det är bra. Vad har man en syster till? Ja. I varje fall så berättade han då. Och det ger alltså en bakgrund till det jag sen vill säga. Han berättade att han i den här drömsynen såg tre attacker, vågor av attacker mot vårt land. Och den första attacken riktades mot energiförsörjning och mot kraftverk. Mycket skadades. Den andra attacken såg han hur den leddes av en IS-officer, en välutbildad militär från Mellanöstern som under täckmantel av annat hamnade i Sverige och som organiserade personer för att infiltrera och förstöra, och gjorde sådana angrepp då mot infrastruktur och viktiga byggnader och sådär. Det var den andra attacken. Den tredje var den värsta, och det var mer blodsutgjutelse och attacker som också kostade människoliv i en högre omfattning än tidigare. När jag säger det här nu så säger jag inte att det kommer att bli så här med säkerhet. Det ska prövas. Men jag säger också att det är väldigt många runt om i vår värld som upplever det här och värre saker än det här. Och tror att de lever i den yttersta av den yttersta tiden. Att de lever under Armageddon och så. Jag menar, alltså det är inte orealistiskt att ge en sån här kuliss när man talar om vad som möjligen kan hända i en framtid. Det som har hänt nu är ju att människor på ett helt annat sätt än tidigare är upptagen med de existentiella frågorna. Det är liksom inte förbud att ta upp det här och fråga runt köksbord eller runt kaffebord på arbetsplatsen. Vad är det som händer? Vart är vi på väg? Vad ska hända med Europa? Vad ska hända med Sverige? Och så kommer de här frågorna. Finns det en gud som någonstans har något att säga om det här? Alltså det är frågor som har blivit aktuella. Och då skulle jag vilja säga lite grann nu utifrån Petrus andra brevs andra kapitel. Jag ska inte läsa det. Det får ni gärna göra själva sen, men jag ska ge lite kommentarer till kapitlet. Först vill jag läsa Jeremia 29, där det står så här. Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren. Nämligen fridens tankar och inte ofärdens, för att ge er en framtid och ett hopp. Ni ska kalla på mig och komma och be till mig, och jag ska höra er. Ni ska söka mig, och ni ska också finna mig om ni söker mig av hela ett hjärta. En framtid och ett hopp. Det var vad Jeremia, den gråtande profeten som fick frambära många svåra hälsningar och budskap. Men själva kärnan i det han förmedlade från Herren, det var att Herren vill ge oss en framtid och ett hopp. Ha det som en bra kuliss bakom nu. Kinas ledare, de säger att det finns röda linjer som det får stora konsekvenser för de som passerar och överträder de här linjerna och gränserna. Putin säger samma sak. Det finns röda linjer, och den som väljer att gå över dessa linjer kan få vara med om det värsta av det värsta. Även Stoltenberg och NATO använder samma sätt att uttrycka sig. Det finns röda linjer, och akta er för att överträda dem. När jag tänker på det här så har jag de sista dagarna funderat så här. Vad finns det för linjer som Gud har dragit upp, som han inte tillåter oss människor att överträda och passera? Gud är suverän. Gud är stor. Gud är allsmäktig. Gud är allsvetande. Allvetande. Gud sitter på sin tron. Han har inte abdikerat, och han kommer inte att abdikera. Han är suverän. Jakob beskriver honom som den som är alla goda gåvors givare, och som är himlaljusens fader, hos vilken ingen växling äger rum av ljus eller mörker. Det ordet är hämtat ifrån den bild ifrån det här med soluret. Och soluret fungerar ju så att det är bara vid ett tillfälle som det inte är någon skugga. Och det är när solen står i zenit. Då bildas ingen skugga. Och då säger Jakob att Gud, han står alltid i zenit. Han är alltid på toppen av sin förmåga. Inga växlingar, inga dykningar på något sätt, utan Gud är alltid den suveräne. Att det ser ut som det gör i vår värld har inte med Gud att göra. Det har med människans vilja att trotsa vad Gud har sagt. Vi har ansvar för att förvalta vår värld, och det har vi inte lyckats med. Så under historien bakåt så har Gud dragit såna här linjer och gränser och visat att han tillåter inte att det kan gå hur långt som helst. Och det är det som Petrus tar upp när han förkunnar. Jag ska lyfta några saker från det andra kapitlet i andra brevet. Men först vill jag säga, jag skulle kunna också utifrån det kapitlet hålla en tråkig moralpredikan och beskriva allt det här eländet som finns. Elände igen. Men jag ska inte göra det. Det är inte heller vad vi behöver. Men en sak har jag tänkt på. I Sverige aborteras det mellan 36 och 38 000 foster varje år. Sen abortlagstiftningen antogs så har en stad större än Stockholm aldrig fått bli till. Alltså över 1 miljon individer fick aldrig chansen att utveckla sina liv, att använda sina gåvor, att tillföra vår del av världen det som de hade kunnat tillföra. Snillen, forskare, entreprenörer, kulturarbetare, musiker, konstnärer, hela vägen, hela registret. Ingen av oss vet mer än Gud i himlen, och vi kommer att möta alla de här vännerna. När jag säger det här nu så vill jag säga med värme och med respekt att vi har ibland oss så många som har varit med om det här och som inte behöver fördömanden och moraliseringar, utan de behöver stöd och hjälp och uppmuntran och hjälp att också finna försoning med det som har hänt och kunna gå vidare i sina liv. Det är bara 2 veckor sedan jag senast hade själavårdssamtal med en som hade gjort 2 aborter. Så jag vill ha det som en bakgrund. Ändå tror jag att Gud hör och har hört alla dessa små ofödda människors liv och deras rop på hjälp att få överleva. Jag talar ju inte bara om Sverige nu. Vi vet att det hela Europa är likadant, och egentligen i hela världen. Och det man kan fråga sig, hur länge tänker Gud tolerera att det går i den här riktningen, att utvecklas åt det här hållet? När Paulus undervisar Thessalonikerna om den yttersta tiden så säger han att laglöshetens människa ska framträda, antikrist. Just det uttrycket betyder att det ska bli lagligt att göra det olagliga. Runt om i våra beslutande församlingar i Europas länder så lagstiftas det helt i konfrontation med vad Gud har sagt om hur vi människor ska leva och hantera våra liv. Hur länge tänker han tillåta att det fortsätter att utvecklas, eller avvecklas ska man kanske säga, åt det hållet? När Petrus tar upp det här så är det 3 saker som jag bara skulle vilja nämna då. Det första exemplet han tar, det är väldigt mycket innehåll i det andra kapitlet där. Det första exemplet är att han tar upp vad som hände med Sodom och Gomorra. Han talar till människor som levde i en likartad miljö som den vi gör. Det var avfall, det var omoral, det var våld, det var smuts. Och det Petrus säger det är att den Gud som satte gränser på Sodom och Gomorras tid, han sätter gränser nu också, sa han då. Och jag säger, han sätter gränser även nu. Då tar han exemplet med Sodom och Gomorra. Det är många som har sagt att det är någon biblisk berättelse, men hur trovärdig den är har man ifrågasatt. Men två arkeologer ifrån Sverige, Rickard Holmgren och Anders Kaliff, de gjorde i början av 1990-talet utgrävningar i Jordanien, i det här området då som det handlar om. Och de kom fram till och kunde belägga att det hade hänt en katastrof just i den här tiden som Bibeln beskriver. Det hade varit ett bördigt område som hade, där människor hade kunnat leva gott. Men det var en jordbävning med ytterligare katastrofer. Och vi har ju läst om eld och svavel och allt vad som hände. Och det har under många år varit ett sterilt område där människan på grund av att man vände Gud ryggen gjorde att det här med nödvändighet inträffade. Det finns ett hebreiskt uttryck som heter cherem, H-E-R-E-M, som handlar om Guds helighet. Ofta är översatt med högheligt i Gamla testamentet. Men själva ordet betyder att om synd och orättfärdighet kommer för nära Gud, så konsumeras det, förbrukas, förs ut ur existens. Det kan inte överleva Guds rättfärdighet. Och det är väl sånt som liksom den effekten som gör att de här katastroferna inträffar. För det ligger inbyggt i själva skapelsen. Och när synden överflödar så inträffar en sån katastrof som med Sodom och Gomorra. Och Petrus säger, tro inte att Gud är annorlunda mot oss, mot er, än vad han var då mot de som levde där. En hälsning till oss som jag tycker är viktig. Han fortsätter, Petrus, och så talar han om Noa och syndafloden. Det var ju inte så uppbyggligt det här, men det är viktigt. Noa, jag ska säga först om Sodom och Gomorra. Abraham bad att Gud skulle skona området. Ni kommer ihåg det. Och han gick ner i antalet som han trodde skulle kunna vara rättfärdiga. Och säger, du kan inte utplåna de rättfärdiga tillsammans med de orättfärdiga. Och så gick han ju ner så lågt som till 10. Och Gud som är barmhärtig och inte vill att någon ska gå förlorad, han var med Abraham. Jag har ibland funderat över vad som hade hänt om Abraham hade gått ännu längre. Varit ännu frimodigare. Men det fanns inte 10 rättfärdiga. Därför inträffade katastrofen. Noas ark, den byggdes ju av den här märkliga predikanten Noa som hade blåställ och hammare. Och så predikade han samtidigt om en flod som skulle komma. Frälsningens dörr är öppen, sa han. Alla som vill kan komma in i arken och räddas undan den flodvåg som kommer att komma. Han höll på i många årtionden och predikade. Men ingen lyssnade. Det var bara hans egen familj som var inne i arken när Gud själv stängde dörren. Och så kom en katastrof. Vad säger Petrus? Han säger, det som hände då, det kan hända igen. Man kan inte leva hur som helst och tro att Guds välsignelse och Guds välbehag kan finnas där. I inledningen av kapitlet så talar han om att det ska komma falska profeter i den yttersta tiden. Och det vet vi att såna har låtit sina röster höras. Och det finns mycket aktuellt att säga om det. Men det som är intressant med Petrus då, det är att han tar upp den här berättelsen om Biliam och hans åsna. Kommer ni ihåg den berättelsen? Spåmannen och profeten Biliam, som hade fått i uppdrag att välsigna Israel. Men istället var han nu på väg att förbanna Israel och gå fiende folkens ärenden. Och när han är på väg så stannar åsnan som han är i följe med och går inte vidare. Och han slår åsnan och blir arg för att den inte lyder honom. Och då börjar åsnan tala. Det språk som Biliam förstod. Ni kanske har någon talande papegoja där hemma. Men annars är det inte så vanligt att djur talar mänskliga språk. Men här börjar en åsna tala. Och resultatet blev ju att Biliam också såg det åsnan hade sett tidigare. Att det var en ängel som stod i vägen och som hindrade det onda från att ske. Och det blev välsignelse istället för förbannelse. Vad menar Petrus med att han tar upp det? Jo, jag tror han menar att vad som än händer, hur svåra omständigheter som uppstår, så kommer Gud alltid att hjälpa oss med lösningar. Och kanske inte så där ovanliga eller vanliga, utan istället ovanliga lösningar. Det har ju inget egenvärde att djur börjar tala, men Gud vet inte av några begränsningar i hur han ska hantera svåra situationer och hur han kan hjälpa oss. Som ni hör så bär inte min röst riktigt nu. Jag ska snart avsluta. Men det här tror jag är ett viktigt budskap till oss också. För man kan känna en väldig oro inför vad morgondagen ska bära i sitt sköte. Men jag tror att vi har den största väckelsen framför oss nu. Jag tror att människor är mer öppna för att samtala om Gud och de existentiella frågorna än man har varit på länge, länge. Materialismen, den har inte stillat andlig törst och hunger. Det värsta som händer oss är inte att matpriserna går upp. Det kan vara nog så besvärligt, men det är inte det värsta. Det värsta som händer är inte att energipriserna går upp. Vi önskar att de ska gå ner, men det finns andra frågor som människor sitter i sin ensamhet och funderar över och som man pratar om runt kaffeborden. Vad ska hända? Hur ska det bli? Vad kommer morgondagen att bära i sitt sköte? Ni har aldrig haft bättre förutsättningar på den här platsen att få vara med om en väckelseperiod och vinna människor för Jesus. Denna fina kyrka ska igen fyllas av människor som förstår att livet handlar inte bara om det här ytliga som vår kultur lyfter fram. Det finns något annat. Det finns en evighet. Och det finns en frälsningens dörr som fortfarande är öppen. Så vi har en spännande och fantastisk tid framför oss. Jag ska avsluta med att berätta en händelse som jag var med om för några år sedan. Det var när jag var föreståndare i Värnamo. Och vi hade ansvar för arbetet i Kina inom vår rörelse. Och jag var i Kina för att träffa ledare i den underjordiska församlingsrörelsen. Vi var några stycken från Sverige och Norge och så några missionärer. Och då blev det bestämt att vi skulle träffa de här ledarna på ett hotellrum i Shanghai. Det var inget märkvärdigt hotell, inte något som stack ut, utan det var viktigt att det var lite kamouflerat och sådär. Så skulle vi komma med en kvarts mellanrum, inte alla i grupp så där, det skulle verka misstänkt. Så vi kom en och en, så 15 minuter emellan. Och det gick bra, det var ingen som följde, ingen som misstänkte någonting. Så sitter vi där på hotellrummet och får möta de här ledarna. Och pastor Chen börjar berätta sin historia. Jag grät och det gjorde de andra också. Det var en sån gudsnärvaro. Pastor Kjell berättade om den väckelse som utbröt i hans hemstad när han som ung blev kallad av Gud in i ett sånt ledarskap. Församlingen växte och myndigheterna straffade honom, tog honom till fånga. Han fick 14 års fängelse för att han var en god andlig ledare. Han hamnade i ett fängelse med många tusen fångar. Hans uppgift där i fängelset, det var att hålla till våningen under där själva den här väldiga toalettanläggningen fanns. Det var som utedass såg ut förr i världen, hård vid hård vid hård. Och där satt fångarna då och gjorde sina behov. Pastor Chen, han hade till uppgift tillsammans med några andra att skyffla undan avföringen och liksom göra så att det här kunde fortgå. I 14 år höll han på med det. Ja, vi grät när vi hörde honom berätta och jag bara ställde mig frågan, hur har han överlevt? Hur har han orkat? Då sa han, nu ska ni inte tänka som ni gör. För det hände någonting när jag stod där nere. Det var som att jag hamnade liksom i en bubbla där Guds välbehag fanns hela tiden. Och för att beskriva hur det var för honom varje dag, sa han, så sjöng han en sång. Jag kan ju inte kinesiska, men jag kände igen melodin. Han sjöng, jag kom till hans lustgård allén. Medan daggen låg kvar på var blomma. Och han beskriver att han varje dag, trots de här omständigheterna, upplevde en paradisisk tillvaro med en väldigt stark gudsnärvaro. Så oroa er inte för vad som ska hända, sa han. Gud överger aldrig sina barn. Han blev frigiven efter 14 år och kom hem till sin hemstad. Och när han kommer hem så, då hade de talat om för honom att kommunismen hade tagit över och det fanns inga kristna kvar. Och när han kommer hem så tror han att det är något statsbesök eller någonting, för det är folk, det kryllar av människor. Och när han kliver ut på perrongen så ropar de hans namn och välkomnar sin pastor tillbaka. Då hade församlingen ökat med flera 100 000 medlemmar under tiden han hade suttit i fängelse. Jag hoppas att inte vi behöver vara med om, ja, väckelse i stor omfattning, men sådana prövningar som många av dem har varit med om. Men vad som än händer framöver, vänner, så har vi ett så spännande, intressant och rikt liv att leva. En del av oss kommer att kanske få vara med längre och andra kortare tid. Jag har kämpat ett tag med cancer i min kropp. Jag tror att det kommer att gå bra. De är ju duktiga. Jag har mött svensk sjukvård när den är som allra bäst. Men en läkare ville själavårda mig lite och frågade hur jag tar det här och hur jag mår och sådär. Då sa jag till honom att det är ju spännande att tänka på att få facit på allt det jag har gjort. Jag har ju ägnat hela mitt liv åt att förkunna Bibeln och varit teolog och sådär. Jag beskrev det så gott jag kunde och så sa jag att det är faktiskt spännande. Jag är nyfiken på och se hur det i verkligheten är på andra sidan. Och det blev ett så spännande samtal och det märktes att han attraherades av det här sättet att tänka. Det finns något annat. Det finns någonting som sträcker sig bortom den här tiden och den här tillvaron. Jag känner mig trygg. Jag kan tänka mig att vi får vara med om en del svårigheter, men ber ändå att vi ska slippa det. Men jag hoppas att vi ska få vara med om en omfattande väckelseperiod som i grunden förändrar vårt samhälle. Och att de här lagarna som nu stiftas mot det som Guds ord säger, att de en gång till kan förändras. Det har skett tidigare i historien. Jag vill uppmuntra oss, vänner. Jag säger inte det här för att jag liksom bara vill slänga klyschor ur mig. Jag tror av hela mitt hjärta att det är på det här sättet. Och jag har sett det i den omgivning där jag rör mig. Folk är oroliga, men folk är också benägna att lyfta de här frågorna. Och då är det inte så långt borta till både syndanöd och syndakännedom. och förlåtelse och frälsning. Tack för att ni har lyssnat. Ni får be för mig nu att rösten håller i fortsättningen. Tack Jesus för mina kära vänner här. Tack för det här ordet som vi har fått dela med varandra. Vi vet inte vad de här röda linjerna dras och hur framtiden ska se ut. Men hjälp oss Herre att representera dig i varje situation, i varje läge där du ger oss en chans att vittna om dig. Hjälp oss att vi kan förmedla trygghet och frid och framtidshopp och tro, så som Jeremia beskrev det, till en värld som lever i oro och fruktan. Välsigna den här församlingen och välsigna oss i Härjedalen. I Jesu namn. Amen. Tack. Hoppas jag inte tog för lång tid. Önskar er allt gott, kära vänner.